With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som idag återigen befinner sig vid klocktornet. Och med mig idag har jag
Joel Lillbranda,
som har varit med förr, välkänd. Och som gäst så är det också en rätt välkänd person. Det är ingen mindre än Henrik Berggren. Välkommen.
Tack så mycket.
VD för Djurgården fotboll ska vi säga. Hur är läget?
Alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt.
Mycket att göra de här dagarna?
Ja, det är mycket att göra. Vi har kanske vår liksom mest hektiska tid här nu. Någonstans mitten av november och fram till seriestart i allsvenskan under april. Men sen drar ju igång träningsmatcher strax och sen börjar svenska cupen och sådär. Så att det är en hektisk tid.
Och hur upplever du att vi ligger till då?
Men det känns bra såklart, något annat kan jag ju inte svara. Vi har gjort några bra värvningar både på dam- och herrsidan, och på damsidan är vi väl i princip klara. På herrsidan kan det väl hända någonting mer, men jag ska ju komma ihåg att transferfönstret stänger ju inte för att ta in spelare förrän i början av april. Men ska vi sälja någonting till de större ligorna så är det någon dryg vecka kvar.
Ont om tid.
Ja, men vi är väl förberedda på det vi vill göra och har ganska lång erfarenhet av de här transferfönsterna, så vi har erfarenheten av det.
Mycket rävspel nu eller?
Vi ska väl kanske komma tillbaka till det sen, och det här är väl egentligen Bosse Anderssons liksom specialområde när ni intervjuade honom här för ett tag sen. Spelarmarknaden är ganska komplicerad och det är lätt att det, liksom, det kan bli fel, men då är det erfarenhet och hårt jobb och försöka ligga lite några steg före och ha lite alternativ också om det inte blir riktigt som man hade tänkt sig.
Mm. Innan vi kickar igång så tänker jag att du får presentera dig själv lite. Många vet ju vem du är, men långt från alla.
Jag fyllde 50 här i november förra året, så jag börjar känna mig gammal nu. Sinnet är nog inte så gammal. Jag har haft ungefär samma intresse i precis hela mitt liv. Älskar fotboll. Började följa Djurgården i mitten av 70-talet. Mina föräldrar är uppvuxna här på här ett stenkast från där vi sitter nu på stadion. Så har väl en sån här klassisk liksom bakgrund. Pappa tog med mig till stadion och han tog på sommarhalvåret kan man säga, och så och gick vi på Hovet på vintern och kollade hockeyn, och det har jag liksom, det har jag haft med mig sedan dess, så att har följt både Djurgården fotboll och Djurgården hockey i mängder av år. Men även liksom som privatperson tycker jag ju fotboll är min sport. På hockeyn som jag fortfarande går, jag går på de flesta matcherna, det är mer att jag hejar på Djurgården. Jag fattar inte riktigt lidet, men då hejar man på Djurgården som vem som helst. Så det är ganska skönt faktiskt att kunna göra det emellanåt också.
När märkte du att fotbollen skulle kunna bli ditt yrke också?
Nej, men det var väl ingenting jag tänkte på när jag var liten. Jag drömde nog snarare om att bli sportjournalist när jag var yngre, innan man liksom skulle börja söka jobb och sådär. Så att jag hade aldrig något tanke på att liksom jobba med fotboll på det viset. Jag hade nog tänkt att jag sitter där på läktaren. Satt här på sektion G i alla år här på stadion med farsan, och man satt på sina platser på Hovet. Så det var mer liksom en hobby bara.
Så hur kom det sig att din liksom karriär fick den här banan då?
Men det hade väl att göra med jag lärde känna Pelle Kotschack på 90-talet. Våra vägar korsades i en annan värld, och så lärde vi känna varandra, och så hade vi massor att prata om, såklart gamla Djurgårdsmål och gamla minnen, och kommer ihåg den där spelaren, och då pratade vi mycket liksom 70-80 tidigt 90-tal, och sen i början av 2000-talet där, så det kom in ganska mycket, det kom in lite nytt folk, Djurgården började satsa igen där, vi vann ju Superettan 2000, sen så fick jag frågan då, blir det våren 2001 precis när vi gått upp i Allsvenskan, om jag inte ville liksom börja jobba i Djurgården, för man behövde någon som höll reda på de pengarna som kom in och de investeringarna som gjordes. Och då så sa jag såklart hjärtat att det här är ju drömmen, att få jobba med det man har älskat i alla år. Så det var via Pelle som jag kom in i Djurgården.
Och om vi rent, när du var mer av en renodlad supporter då, vad är det första och starkaste Djurgårdsminne då? Eller vi kan börja med första.
Nej, men alltså jag minns en match när vi slog IFK Göteborg här på stadion med 4-0, och Tommy Bergen gjorde något mål. Jag tror att Anders Grönhagen gjorde något mål. Det var ett väldigt starkt minne. Då var det här, då pratade vi 70-tal. Kan det här ha varit 78? Kanske jag var 10 år då. Sen när man blev lite äldre, så är det klart att kvalet mot Gais 85, då satt jag uppe på fondläktaren, och hela den matchen var naturligtvis magisk. Men då var man ju liksom van vid att Djurgården, man trodde inte att vi någonsin skulle kunna vinna någonting, utan man var van vid att det var liksom jobbigt att vara djurgårdare. Så det är klart att då, även om det var ett kval då uppåt, så det var ju naturligtvis helt fantastiskt. Vi lyckades vinna en straffläggning. Det är väl de så här tidiga minnen, 70-80-tal.
Mm. Och om vi vänder på steken då, ett minne som du helst skulle vilja glömma.
Jobbigaste tiden.
Ja,
då.
Exakt.
Nej, men alltså vi har jobbigaste tiden. Alltså, vi har ju haft massa kvalförluster som har ju svidit väldigt hårt där. Vi hade ju ett besvärligt 90-tal när man tänkte att nu äntligen, och så jag tror de där kvalförlusterna, de sitter ju hårt i själen.
Obegriplig domarinsats mot Öster hemma 97.
Ja, men jag har ju varit på alla de där matcherna såklart. Och det är så många, så här, det var Degerfors och det var Häcken och det var allt möjligt. Jag tog inte den där finalförlusten mot Malmö så hårt, för jag tyckte den kom vi ändå lite som underdogs. Jag minns, jag tror det var semifinalen mot Göteborg här. En snömatch på stadion och Steve Galloway gjorde några fantastiska ruscher. Men sen var väl Malmö helt enkelt bättre i den där finalen där. Så att den tog jag inte så hårt. De här kvalen, de sitter ju hårt liksom i själen, även om det börjar bli väldigt, väldigt länge sedan nu, såklart. Men alltså, man hade inte, det fanns inte i min sändning värld att vi någonsin skulle få uppleva ett SM-guld. Så att det är kul att fått göra det faktiskt på riktigt.
Flera gånger också.
Ja, flera gånger.
Det var väl en bra presentation om dig. Vi hoppar över lite till yrkesprofilen, eller på att säga, yrkesmänniskan Henrik Berggren. Vi hoppar ett halvår ungefär. I september så gick Djurgården ut med nyheten om att du skulle sluta som vd och ta en roll på Svenska fotbollsförbundet, va?
Svensk elitfotboll.
Elitfotboll var det. Mm. En månad senare så vänder du tillbaka och det kommunicerades ut att kärleken till Djurgården blev för stor. Vill du gå in på vad som hände där och hur gick tankarna när du någon gång bestämde dig för att sluta men för att sen komma tillbaka igen? Kärleken till Djurgården blev för stor. Var den inte tillräckligt stor?
Den är ju alltid tillräckligt stor. Jag har ju liksom vikt mitt liv åt det här nu i herrans massa år. Men det är klart att det där jobbet på Svensk Elitfotboll var ju då väldigt lockande och kanske helt enkelt göra någonting annat. Och ibland så har jag tänkt att det skulle kunna vara rätt skönt att sitta liksom på Tele2 Arena eller Hovet för all del, men framförallt fotbollen då, Tele2 Arena, som en vanlig kille och bara följa det här och kanske träffa sina kompisar innan och käka något och ta någon öl och sen gå och se match som de allra flesta gör. Det kan jag liksom sakna, den här liksom, bara att vara en vanlig kille. Plus att jag vill ju gärna jobba med fotboll. Jag har gjort det ganska länge nu, så att då blev ju SEF ett väldigt fint alternativ. Det är en liksom en bra organisation som har fått in mycket nya resurser och sådär. Jag har ju varit engagerad i SEF i ett par år nu, både som Djurgårdens representant på massa olika möten men även i styrelsen då sen knappt 2 år tillbaka. Så det är klart att det där lockade ju en stund då. Och det var ett förbaskat svårt beslut redan från början. För man vet vad man har och man vet inte vad man får och sådär. Men sen så, ja, då tackade jag till det. Men sen så började det ganska snabbt få ont i magen och undra vad i tusan har jag liksom ställt till med här. Och då började det där liksom växa sig starkare och starkare. Och då tänkte jag, nej men alltså finns möjligheten så jag måste ju ändra mig. Det här går ju inte. Det här är ju mitt liv. Jag tycker fortfarande att jag har mycket ogjort, för jag har aldrig haft några liksom motivationsproblem att gå till jobbet. Jag tycker det är kul att gå till jobbet nästan varje dag. Det är klart att det kan vara tungt när man har förlorat en viktig match och gå hit, men det kanske vi kommer tillbaka till senare. Jag har aldrig haft motivationsproblem. Så då tänkte jag, men jag har ju faktiskt inte, jag tror att det faktiskt inte går att ändra sig, och då gjorde jag det. Det var ju också lite, ska jag säga, jobbigt, för jag kände mig som en svikare. Det gjorde jag ju redan från första början när jag liksom valde att lämna Djurgården, och så gick det en tid och så kände jag mig en svikare mot SEF, och då tänkte jag, men jag är nog en ganska hygglig kille sådär, så att de får nog ta det här.
Hur tog de det då?
Men de tog det bra. Jag tror de hade det där lite på känn att det här skulle kunna ske. Men sen var jag väl också, jag hade ju inte riktigt full koll på hur långt Djurgården hade kommit i sin liksom rekryteringsprocess för att ersätta mig. För jag ville ju inte sabba någonting för Djurgården. De kanske hade tänkt något helt annat. Kanske ville ha någon annan inriktning eller hade någon bra person på G. Så det var ju en liten process där för att liksom lista ut om det skulle funka överhuvudtaget och komma tillbaka. För jag är väldigt noga, men jag vill inte liksom röra till det för framförallt inte för Djurgården då. Och på SEF var det ju en ny position, så att det var inte någon jag skulle ersätta, så de tappade inte något tempo på det viset. Så att det var så det gick till, kan man säga. Det var en ganska rörig höst för mig. Men jag hade ju aldrig lämnat Djurgården. Jag var ju här varje dag. Jag hade ju ganska lång uppsägningstid. Så att jag skulle ju inte ha börjat på svensk elitfotboll förrän i februari i år. Då.
Mm. Till hemsidan så kommunicerades ut att du inte ville missa den fortsatta resan med Djurgården som du tror blir väldigt intressant. Finns det något konkret här? Liksom presenterades någon ny plan från styrelsen eller hota Bosse med att fan drar du, sticker jag? Var det något nytt som gjorde det?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, Bosse och jag har känt varandra så länge och jobbat så väldigt, väldigt, väldigt nära i många år nu. Så att det är klart att han var säkert lite... Får han svara på själv såklart. Men det är klart att han var väl lite ledsen och fundersam när jag valde något annat. Vi har gjort väldigt mycket ihop. Men han hade ju inga planer på att sluta. Det är i alla fall inte så vitt jag vet. Så att, utan vi tror att vi har ganska mycket som vi tycker är bra. Som vi gärna vill liksom jobba ännu hårdare med här framöver. Så för mig var det inget speciellt som sades eller gjordes som jag uppfattade i alla fall.
Ja.
Men sen har ju inte jag varit med i alla diskussioner liksom, i styrelsen och sådär. Hur de har resonerat, det får nu nästan göra någon sån här poddintervju med dem eller vår ordförande Lars-Erik Sjöberg.
Det är faktiskt på gång.
Ja, du ser. Då kanske ni får höra hans version.
Hur tog Bosse det?
Jag tror att han blev glad och kanske lite lättad. Vi kanske kommer tillbaka till det lite längre fram här. Vi har en speciell relation när vi jobbar.
Vi backar bandet lite till. Du lyfts ju ofta som personen som har rensat upp i Djurgårdens dåliga ekonomi. Du var ju med på den tiden som ekonomichef när det började gå väldigt dåligt. 2010 tror jag hade ett resultat på minus 25 miljoner. Kan du berätta om den, alltså resan från ett så pass dåligt resultat till lite ljusare tider? Nu får man ändå lov att
kalla. Men alltså det man börjar tjata om det här ordet, men vi brukar ju ofta säga liksom, det är ganska svårt att driva en fotbollsklubb. Det är ganska svårt. Och för att man...
Var det mycket svårare 2010?
Alltså då hade jag inte riktigt lika kanske stort inflytande på verksamheten och besluten som jag har idag. Nu har jag ett mycket större och bredare ansvar. Jag hade ju samma insyn i verksamheten då som jag har nu. Då. Det är ändå lite skillnad, det får man säga. Och sen så samlar man ju på sig erfarenheter från massa olika situationer, massa händelser, massa människor. Och så bygger man ju det där till någonting som man då tror på ska liksom vara hållbart över tid. Det var väl lite det som lockade mig och Bosse där hösten 2013 när vi kom tillbaka. Vi hade gjort massa bra grejer i Djurgården såklart och en del som vi hade kunnat göra annorlunda. Och så tar man med sig det där och så tänker man så här, borde vi nog försöka driva en fotbollsklubb så att det håller ihop över tid. För det känner väl jag som ett av mina större ansvar. Att vi inte liksom ska hamna där igen där liksom pengarna är slut. För det tror jag det är nog ingen som vill.
Vad var de viktigaste komponenterna som ni hade identifierat så att det här måste vi förändra för att vi ska kunna vända då, alltså en blödande klubb ekonomiskt till en hälsosam?
Ja, men alltså det här låter ju så otroligt banalt och enkelt så här i efterhand. Det är ingen skillnad med hur egentligen varenda klubb jobbar, utan vi kom in där. Först får man helt enkelt skära i kostnaderna. Det på kort sikt är ju det enda du kan göra liksom för att stoppa jag ska inte säga blödning, låter så dramatiskt, men
man fick tänka på elitlicensen.
Ja, men så var det. Vårt egna kapital hade ju börjat liksom naggas i kanten såklart, och då får man börja skära i kostnader. Det är det första du kan göra. För intäkter är lite svårare, för det kräver lite längre arbete. Så att första året handlade det väldigt, väldigt mycket om det. Och titta på befintliga avtal som ligger. Och i en elitidrottsklubb så är det liksom det som är den stora liksom, utgiften eller kostnaden här. Det är ju ofta det, spelartruppen och allt runt där. Så att där började vi göra liksom åtgärder väldigt, väldigt tidigt. Och sen så har jag ju sagt förut, vi hade lite liksom flyt också, för spelarmarknaden vände lite uppåt precis, så tajmingen för oss blev helt rätt. Man hade ju inte gjort någon större spelaraffär på ganska många år. Vi lyckades sälja Daniel Amartey där sommaren 2014, och det blev en vändning för föreningen, framförallt för oss som jobbade här, för då kunde vi känna lite trygghet i att vi kan göra rätt för oss, vi kan börja så saktiga kanske göra lite mer grejer. Framförallt fick vi en trygghet som är jäkligt viktig där sommaren, hösten 2014. Men sen så, det går ju inte att spara sig igenom det här, utan vi måste ju naturligtvis jobba med intäkterna. Och det har ju varit fokus egentligen sen dess. Och det är ju ett evigt jobb. Vi vill både liksom öka intäkterna för den nivå vi befinner oss på själva, men sen måste vi också mäta oss med de konkurrenter som vi vill tampas med där uppe i tabellen. Givet då något resonemang om att ju mer pengar du har, någonstans kan du bygga en kvalitativ spelartrupp.
Jag tänker såklart även någonting som liksom debatterades nästan hela 00-talet. Det var ju det här med att Djurgården inte liksom hade totalt ägarskap av sina egna spelare.
Mm.
Vilket ju ofta betydde att även om vi fick in en bra spelare och kanske sålde, så hamnade inte pengarna direkt i föreningen. Hur långt hade ni kommit med det arbetet när ni kom in 2015?
Man hade väldigt kommit väldigt långt med det arbetet. Så det var ingenting som vi, alltså merparten av alla spelare ägdes ju av Djurgården redan när vi kom tillbaka. Så det hade man liksom jobbat igenom. Och sen hade ju transfermarknaden varit ganska svag under många år. Det hade inte skett så mycket affärer överhuvudtaget, och då kan man säga att den där liksom affärsmodellen hade i alla fall
spelat ut sin roll
lite. Och sen ett par år tillbaka nu så går det ju inte ens att ha någon sån här externt ägande i enskilda spelare. Och det sammanföljer med att vi i alla fall inte tänkt oss att ha det.
Det känns ju som att det har ju fallit ut väldigt gynnsamt för vår förening.
Ja.
Både regeln och liksom det faktiska skinnet att vi har sålt spelare. Nu har vi en ekonomi som ändå är på en annan nivå än tidigare.
Mm. Mm.
Att vi klarar oss mycket mer på egna ben.
Liksom. Ja, men alltså det här handlar ju om frihetsgrader. Vi vill ju liksom styra vår egen utveckling och kunna både liksom naturligtvis stärka de sportsliga verksamheterna. Då pratar vi både om herr- och damlag och hela vår ungdomsverksamhet. Men sen så måste vi ha in resurser för att vi ska kunna skapa nya intäkter också. Och det är väl där vi historiskt liksom inte alltid har varit tillräckligt bra.
Vi kommer in på
det. Ja, vi kommer säkert tillbaka till det.
Jag funderar lite kring 2013, när du, samma år som du kliver in som vd, så har Djurgården ett ekonomiskt resultat på minus 12. Och ungefär sammanlagt de senaste 5 åren innan det så hade vi backat 70 miljoner. Vad fick dig att ta den tjänsten? Alltså, vad lockade direkt och tackade jag till en vd-tjänst i en, ja, men ska man säga ett sjunkande skepp?
Ja, jag ska inte säga kallat sjunkande skepp. Djurgården hade alltid klarat sig ändå. Det är jag helt övertygad om. Nej, men alltså det handlar inte, det går inte att säga nej. För det här ligger mig så varmt om hjärtat. Så att det är klart att det där är, jag ska inte säga att det är en plikt, men Får man frågan, då tar man den. Om man är djurgårdare och man ändå tror att man har hygglig koll på, liksom på verksamheten, så då tar man det jobbet. Det är klart att det är ett drömjobb också, såklart. Men det är ett ganska slitsamt drömjobb också från tid till annan.
Det kanske förklarar lite hela den SF-historien också. Ändå att det finns en pliktkänsla där, och att även en plikt och ett drömjobb i kombination är ju väldigt svårt att
men så är det ju såklart. Jag älskar ju det här. Det här är mitt, liksom, jag har ju valt det här livet för att jag älskar det.
Om vi hoppar ännu några år bakåt. Du var ju högst involverad i Djurgården mellan 2000-talet början där. Varför tog man inte vara på den framgångsvågen? Varför blev det som det blev? Känslan var ju att vi hade ett jätteförsprång mot övriga klubbar i landet. Vad gick snett? Svårt att kanske peka ut en grej, men...
Ja, alltså, vi gick ju ganska all in på att vi skulle liksom lyckas i Europa då. Vi hade vunnit...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tre SM-guld, vi har vunnit ett antal cupguld, och så ville vi ju väldigt, väldigt gärna ut och lyckas även i Europa. Och jag minns så väl den här förlusten mot Roshan Ber och bort. Det var en av de värre förlusterna man har varit med om. Men vi gör 1-1 och är väl vidare då, om jag inte minns fel här nu, på mål på bortaplan, om det inte var Jones som gjorde mål. Och sen så tappar vi bollen i en uppspelsfas, och så gör de mål, och då liksom ridå ner. Man kunde nästan ta på den besvikelsen efter den där matchen, och lite som att liksom luften gick ur då. Vi hade ju fortfarande en hyggligt stark ekonomi och en stark liksom, vi gjorde det ganska bra de där åren efter också. Vi hade väl någon tredje plats där, och vi spelade ganska ofta i Europa. Men det var någonstans där som jag upplevde att den generationen, luften gick lite ur. Och så är det lätt, väldigt, väldigt lätt hänt att man går fel på transfermarknaden. Kanske man värvar fel och dyrt. Och så vips så sätter man klubben på lite för hög risknivå, för man vill så gärna lyckas sportsligt, och så viker det alltihopa. Och transfermarknaden var ganska svag, så vi hade kunnat inte liksom sälja så mycket fotbollsspelare heller för att kunna återinvestera i nya spännande namn.
Är det här någonting som följer med er idag?
Ja, absolut. Alla de här erfarenheterna har vi ju tagit med oss.
Då kan man vända på det också lite. Finns det en risk för att ni är för försiktiga?
Nej, men jag tror inte det. För där tror jag, det är väl där tillbaka till mig och Bosse som något litet team här. Och Bosse är ju mycket mer offensiv än vad jag är. Det tror jag väl inte har undgått någon som har följt Djurgården. Medan jag är lite försiktigare. Och då tror väl vi att vi kan hitta den här balansen mellan sport och, ska jag säga, ekonomi då, som gör att vi förhoppningsvis blir framgångsrika framöver.
Ja, det jag kan tycka att man har tagit med sig lite från även när vi pratar med Bosse, det är att vi kan väl spendera, men vi tar ju med oss erfarenheten av att inte betala alldeles för mycket för en spelare vi inte är säkra på. För att det finns ju ett par affärer sent 00-tal som liksom, det kan spräcka vår ekonomi till och med idag om vi gör liksom några sådana affärer.
Tänker på Prince?
Nej, jag tänker på Kirin och kanske Oremo. Ja. Det är väldigt mycket pengar som åkte ut och vi fick inte return varken ekonomiskt eller
sportsligt.
Mm. Nej. Så att, det är ju såklart en erfarenhet som man bör ta med sig.
Ja, men de tar man ju med sig. Både jag och Bosse, framförallt Bosse, vi var ju med i alla de där affärerna. Så att, men man ska ju komma ihåg också att, så vet jag vet i alla fall, det finns liksom ingen någonsin som har försökt göra dåliga affärer. Man har ju värvat de här spelarna för att man faktiskt trodde att det skulle bli succé. Och ibland blir det inte det. För det är ändå människor vi har att göra med. Och vi kommer säkert göra dåliga affärer framöver också. Men förhoppningsvis gör vi fler som är bra. Och sen följer vi Djurgården så extra noga. Vi tittar inte så mycket på vad alla andra gör i hela fotbollsvärlden. Men jag tror alla klubbar kan känna, oh, den där skulle vi inte ha värvat. Eller det där var lite för dyrt. Och så kanske man gör några bra. Men vi är väldigt fokuserade på Djurgården. Man vill ju helst aldrig göra en dålig affär. Men jag tror att det kommer ju tyvärr hända även framöver. Men vi kan ju inte göra fler dåliga än bra. För då bär ju inte det här över tid.
Hur ofta är du och Bosse väldigt oense?
Ja, vi delar ju rum här i klocktornet. Så att vi pratar ju om det här exakt varenda dag. Så liksom besluten om hur vi ska agera växer ju fram i alla de här dagliga samtalen som vi har. Både på vårt rum, men även precis exakt varenda dag per telefon. På kvällar och helger och vilken dag som helst. Så då verkar ju beslut fram. Så här gör vi. Och då kan man säga att Bosse driver på. Jag är lite sådär försiktigare. Och så tror vi att det då förhoppningsvis blir bra i slutändan.
Vi lämnar de mörka åren och hoppar till 2014, och redan där visar Djurgården ett positivt resultat och har haft det sedan dess. Hur har flytten till Tele2 påverkat Djurgårdens ekonomi?
Alltså det där beslutades ju egentligen när jag inte jobbade i Djurgården, att vi skulle flytta till Tele2. Man höll ju på att utreda det där när jag var här då fram till 2011, men sen så själva besluten och avtalsskrivningen och allt det där med Tele2, det var inte jag inblandad i. Och sen så flyttade man väl, första matchen var väl där i sommaren 2013, va? Så hade vi en halv säsong på stadion och en halv säsong på Tele2. Men det är klart jag tycker det är skönt att ändå, jag tror att de flesta liksom accepterar någonstans på att vi spelar där. Jag tror att vi gjorde liksom en grundlig utredning om alternativen. Jag är ju liksom så här nostalgiker med stadion. Det är här jag är liksom uppvuxen och det är här vi sitter nu. Jag går hit varenda dag om året i princip. Men det är klart att vi ta nästa steg, så hade vi kanske vuxit ur stadion. Vi vill ju locka ännu mer publik, och vi naturligtvis måste vi ha lite bättre ytor för hospitality och för våra olika samarbetspartners. Såklart, det är så ser det ut i hela fotbollsvärlden. Det är väl ingen tvekan om det. Och jag tror det underlättade väl lite att vi hade spelat hockey på Hovet i alla år. Men det är klart, man kan ju fortfarande drömma om någon liksom egen arena någonstans. Men det är ju inte ekonomiskt försvarbart som det ser ut idag för oss. Eller för inte särskilt många andra heller för den delen.
Med dagens erfarenhet, om du fick backa tillbaka och kunna bestämma att nej, vi stannar kvar på stadion och löser alla de problemen som var, Hade du valt att Djurgården fick lira kvar på stadion och fortfarande att Hammarby fick husera på Tele 2 och AIK fick sitt Friends? De förutsättningarna precis de samma.
Ja, det blir ett hypotetiskt resonemang, för de kalkylerna som gjordes då, de höll inte riktigt ihop. Om man bortser från att det inte gick att bygga på Östermalms IP av några olika anledningar, så kalkylerna höll helt enkelt inte ihop för oss att äga en arena själv. Men det är klart att om någon annan ägde den och vi var hyresgäst som vi är idag på Tele 2, då är det klart att det hade kunnat passa oss bra.
Det är ingenting ni jobbar aktivt med?
Nej, det är ingenting vi jobbar. Nu sitter vi i ett avtal med Tele 2 och jag ser inte liksom på kort sikt att vi ska driva det projektet.
Med tanke på hur bra det har gått för klubben ekonomiskt och även sportsligt senaste, ja, kanske inte senaste säsongen, men i alla fall säsongen innan dess. Hur många är det som har ryckt i dig förutom Steff?
Nej,
det
är ingen som har ryckt i mig. Det är det inte.
Det är väl skönt för vår del.
Ja, hoppas det.
Vi kliver över lite till spons- och reklamintäkter. Och jag har uppgifter här som är visserligen från 2017 och Allsvenskan 2017 då. Men det är tydligt att vi ligger en bra bit efter våra konkurrenter. Om vi bortser från MFF i det hela då. Göteborg hade då nästan 37 miljoner. Sen följt av Elfsborg på 34, Hammarby på 31, AIK på 28 och vi på 25. Det är ändå ganska många miljoner efter tvåan,
för det första kan man ju fråga, överensstämmer det med din uppfattning om vår plats i liksom?
Jag tror vi är lite bättre än så där faktiskt, för det finns några förklaringar. Som de där siffrorna mäter ju liksom brutto siffror, och sen så kanske någon räknar in souvenir eller merchandise och några andra gör inte det. Vi gör ju inte det, i och med att vi har ju det utanför i ett gemensamt bolag tillsammans med Djurgården Hockey. Så ibland kan det bli att man jämför äpplen och päron här. Och dessutom så, som ni säkert känner till, så har ju vi sedan ett par år tillbaka ett samarbete med ett företag som heter ISP. Som sköter mycket av vår liksom så här kommersiella försäljning exklusive de här huvudpartnerna som vi förhandlar själva, och de får ju liksom en provision på det jobbet som de gör. Och sen så får vi pengarna, så vi får ju en nettoslant av dem, vilket gör att jag skulle gissa att det där jämför vårt netto med andra föreningars brutto, plus att jag inte riktigt vet hur merchandise hanteras hos våra konkurrenter. Det som egentligen är intressant här när det väl kommer liksom till kritan, det är ju mycket pengar du har kvar. För allt det här handlar ju om marginalaffärer. Du kan ju sälja sponsorpaket för en massa av pengar, men sen så måste du leverera massor också. Så har du inga pengar kvar och kanske utveckla det som är vår kärnverksamhet, det vill säga fotboll. Så det som egentligen man ska mäta är ju hur mycket pengar det blir kvar av den här verksamheten, och där har vi haft en väldigt bra utveckling de här senaste 3-4 åren, och den fortsätter. Vi är liksom väldigt långt gångna nu 2019, vi har i princip redan nu slagit siffrorna för 2018, så vi har en väldigt bra utveckling på det där. Sen ska jag inte säga att jag kan i detalj vad våra konkurrenter gör, men jag tycker för oss känns det just nu, vi är på väg uppåt, och det är liksom det viktiga, att riktningen är rätt.
Vill du kommentera våra nettosiffror de senaste 3 åren, 5 åren? Liksom, vad låg vi på för 5 år sedan och vad låg vi på?
Nej, men de har ju i princip dubblats. Vi är väl uppåt
från?
Alltså från, vi har ju varit, historiskt så ska jag säga att vi har ju inte varit toppen på det här, det ska erkännas. Så att när vi tog in ISP då för en 3-4 år sedan, då kände vi, i alla fall jag kände, att vi måste göra någonting nytt här. Vi måste göra liksom så kallat Alexanderhugg och testa någonting nytt. För jag tycker inte vi hade varit tillräckligt bra på det här. Det har jag sagt i andra sammanhang. Och då blev det ganska lyckosamt för oss, i kombination med att vi fick in ett par nya större partners då, naturligtvis Prioritet Finans sticker ut, och det var ju Bosse själv som fixade den, och sen så hjälpte jag till lite också, det var hans kontakt från början.
Är vi attraktiva då bland
som? Ja, jag tycker det, ja, absolut. Det är vi.
Om man då ser
fotbollen
på...
är ju het i Sverige, i största allmänhet. Den är het. Men det man ska komma ihåg är det är ingen walk in the park där. Man får jobba ganska länge för att få in sponsorer. Du måste liksom leverera tillbaka. Vi vill ju ha långsiktiga liksom långsiktiga lösningar, så inte det bara någon som kommer in ett år. För att ersätta sponsorer på högre nivå, det kräver sitt arbete innan.
Mm. Och arbete kostar ju pengar också.
Ja, för det är inte så att det är som liksom sponsorer ringer in, kan vi få sponsra Djurgården? Det är ett hårt arbete varje dag. Det är att kavla upp ärmarna för de som jobbar med det.
Om man då ser till att partners ser ganska bra ut. Alltså vi är relativt nöjda med det och det funkar. Finns det några andra kommersiella bitar där du känner att vi har liksom mycket att utveckla?
Nej, men om vi tar lite fotbollsekonomi då. Det är ändå det är liksom min specialgren. Så vi har ju vi kan ta det viktigaste till sist, publiken då. För det antar jag att det kommer säkert någon som har ställt lite frågor om, och det undrar ni säkert om också. Så de kommersiella intäkterna säg att det är ungefär 30% som det är just precis nu.
Av Djurgårdens intäkter?
Ja, av Djurgårdens intäkter. Och sen har vi tv-rättigheter, medierättigheter som säljs av Svensk Elitfotboll centralt till nu har vi C-more, och så kommer det bli Discovery från 2020. Och sen finns det ett spelavtal, vi har Svenska Spel har vi haft i alla år, så har vi det 2019, och så från 2020 blir det Unibet. Det där förhandlas också av Svensk Elitfotboll, och där får ju vi då, alla klubbar får en slant som baseras på de 5 senaste årens sportsliga resultat. Och den där slanten kommer ju bli då nästan fördubblad 2020, men det är liksom ingenting som vi påverkar direkt, mer än att vi, om vi spelar bra fotboll och kommer högt upp i allsvenskan, så får vi lite mer pengar, utan det är förhandlingar som Svensk Elitfotboll gör åt de 32 klubbarna allihopa då. Så den kan vi inte påverka så. Sen har vi medlemsintäkter, är ju en hyggligt stor del, men inte jättemycket, plus massa andra föreningsrelaterade intäkter. Det kan vara allt från träningsavgifter för alla våra 2000 pojkar och flickor och spelar till olika kommunala och statliga bidrag för att vi håller ungdomar igång. Så att det är ungefär 20%, och de här tv- och media- och spelrättigheterna som jag pratade om är någonstans 10-15%. Och sen så återstår det ju någonting, och då är det ju publiken. Och tillbaka till liksom vad man kan göra med alla de här delarna. Vi har en positiv utveckling när det gäller de kommersiella samarbetena. Det går uppåt. Stabil tillväxt. Vi försöker ligga någonstans 10-15% varje år. Och se till att då hålla reda på marginalerna. Hålla reda på leveransen, så att det blir motsvarande slant på sista raden. Ganska tror jag förståeligt för folk. Vi har spel och media som vi inte riktigt kan påverka. Medlemmar är lite mindre. Där har vi lite potential, det är ingen tvekan. Vi kanske kommer tillbaka till det. De övriga traditionella föreningsintäkterna, det kan vara café uppe på Hjorthagen och allt det som jag nämnde, det ligger ganska stabilt. Men det som är kvar, och det är ju publiken såklart. Och där har vi ju haft ett ganska dåligt 2018. Måste jag säga.
För att flika in med lite siffror där.
Ja.
2016 hade vi ett snitt på 13 392. 2017 ökade det till 16 241. Och förra året så kröp vi tillbaka till 12 306. Det är alltså en minskning. Förra årets publiksiffror är en minskning med nästan 10% från 2016 och nästan 25% från 2017.
Mm.
Vad tas för åtgärder för att det här inte ska fortsätta. Eller att vi tvärtom ska, någonstans på något årsmöte för inte så länge sedan så talade vi väl om ett publiksnitt på 16 plus.
Ja, men alltså, vi vill ju högre än så. Såklart, vi vet ju att det blir en fantastisk stämning och dessutom så vill vi gärna ha de där pengarna för att utveckla vår förening. Det är ingen tvekan. Men jag ska bara lägga till lite där att det du nämner nu, det är liksom publiksiffrorna som är liksom sådana officiella. Men sen så finns det ju något annat som är biljetter som är ute liksom i systemet som vi har sålt. Och då är ju siffrorna lite högre än de siffrorna du nu nämner. Och vi har haft ett ganska mycket folk som helt enkelt inte har kommit fast de har haft biljett. Och det där blir ju säkert mer påtagligt när vi inte har lirat. Vi lirade inte så himla bra fotboll i somras och tidig höst. Sen så avslutade vi hyggligt. Men det var väldigt mycket frånfall från framförallt säsongare då, som helt enkelt inte kom, men som har betalt sin biljett, så vi har intäkten. Så det är inte riktigt så.
Nej, men bör man inte vara orolig för att, jag menar, jag tänker mig att om det är 3000 som inte dyker upp förra året, vad säger att de 3000 kommer köpa inför i år?
Nej, men man börjar ju om i princip varje år med de här intäkterna. Vi håller ju precis på nu med den här säsongskorts.
Ja, det är klart, det känns som ett litet varningstecken.
Ja,
herregud. Alltså,
det finns kanske ett x antal där ute som känner att men det var inte så mycket valuta för pengarna 2018. Liksom, så att kanske skippar säsongskortet 2019. Även om publiksnittet inte direkt korrelerar med intäkterna under 2018.
Jag kan säga så här, oavsett hur vi mäter, om vi pratar publik, om vi pratar med biljetter, så är det nog såklart värdelöst att det blev en minskning 2018 i förhållande till både 2017 och 2016. Och det ska vi försöka råda bot på några 2019. Där behöver vi liksom inte tveka var vi står.
Vi kommer väl prata lite med till exempel Daniel Bergström senare, vid ett senare tillfälle. Men lite som kan ligga på ditt bord då, det är, känner du att, liksom, att vi behöver tillföra resurser och budget för att liksom råda bot på det här?
Ja, och det har vi gjort. Mm. Det här är fokus på allt vad vi, inte allt vad vi gör naturligtvis, men det är absolut det viktigaste vi har under hela 2019. Och ska jag säga framåt också, det är ju publiken. Det är ingen tvekan. Vi vet ju att Djurgårdarna finns där. Vi kom ihåg en cupfinal mot Malmö här i maj. Vi vet ju att Djurgårdarna finns där. Och det är ju, vi ska göra allt vad vi kan för att vi ska välkomna så många som möjligt för att se på våra matcher. Det är ingen tvekan om. Och vi har tillsatt resurser. Daniel Bergström som ni nämner har ju fått ett stort ansvar. Förut var han inne och hjälpte till med lite kampanjer och har gjort det på ett väldigt fint sätt. Och dessutom är en väldigt en smart kille. Kreativ och en lång liksom långt Djurgårds liv, känner väldigt mycket folk. Så nu har ju Daniel en nyckelroll när han är ansvarig för vår marknadssida och vår kommunikation sen ett par månader tillbaka. Och han också tillsammans med Thomas Ajerstam som har tagit fram de här strategierna som vi jobbar efter nu för att försöka fylla våra läktare. Såklart. Och vi har lagt in extra pengar i budget där för olika typer av kampanjer och försöka göra helt enkelt våra hemmamatcher så bra som det bara någonsin går för alla möjliga typer av olika besökare. Det är fokus på allt vad vi håller på med. Sen får vi ju se om vi lyckas såklart. Det finns ju inga garantier för någonting, men jag kan verkligen försäkra att vi gör vad vi kan. Sen hoppas jag verkligen att alla liksom känner oj, nu ska vi stötta Djurgården, för vi vet hur magiskt det kan vara på våra hemmamatcher. Vi har ju den bästa publiken. Det är även om vi har varit lite färre än några andra så vet vi att den stämning vi kan skapa är magisk. Och jag älskar ju det där.
Hur mycket påverkar sånt här tapp budgeten inför kommande år? Blir det lite att man drar åt, som Joel sa, liksom varningssignalerna, gör det att man...
Kontentan är väl en rak fråga. Är väl så här, har Bosse Andersson fått mindre pengar 2019 än 2018 pengar publiksnitt och sånt?
Nej,
intäkter?
Det har han inte fått. Tvärtom. vi har ju byggt upp, vi har inte kommit in på det, våra resultat här, de här sista 4-5 åren, de har ju varit drivna av spelarförsäljningar. Det är ju ingen tvekan om det. Och det har jag också varit ganska tydlig med på olika typer av medlemsmöten och årsmöten. Men vi har också höjt en del andra intäkter. Men de här spelarförsäljningarna har gjort, liksom, har ju givit oss möjligheter att kunna satsa på lite andra grejer än bara just att stärka herrtruppen. Men över tid så kan vi inte räkna med att vi gör den här typen av spelaraffärer, och då måste vi höja de andra intäkterna, då framförallt publik, men även att fortsätta ha en tillväxt på de här kommersiella pengarna, så att vi kan liksom upprätthålla konkurrensen mot våra de vi ska slå på fotbollsplan.
Och där var första delen med Henrik över. Vi sikta på att släppa nästa del om en vecka. Under tiden kan ni passa på att skaffa säsongsbiljetter, biljett till vintermatchen, bli medlemmar i Järnkaminerna och swisha Sofia Tifo. Följ DIF-podden på sociala medier där vi heter DIF-podden. Prenumerera på oss och sprid ordet vidare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.